spela vinnare alltså.
Nu är det en stor röd knapp som lyser här.
Jag tycker det är ologiskt här med grönt och rött. För liksom grönt borde också kunna betyda nu kör vi liksom. Det är ju on på något sätt.
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkommen till Eldrörelsen.
Och det är krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson.
Hur står det med dig?
Det är bra. Jag är väldigt nöjd med att jag cyklade från jobbet till dig på en 40 minuter. Mm. Jag tror det skulle ta 45. Sen så var ju problemet att det ändå var 7 minuter efter utsatt tid. Och ytterligare 40 minuter efter ett meddelande du har skrivit där du skrev vi kan börja lite tidigare som jag hade missat. Så.
Men det är därför jag älskar dig.
Ja, okej. Okay.
För att, ja, det finns, man behöver liksom sina fasta punkter i livet. Mm. Och att du är sen till saker, det är en av dem. Också inte så smärtfullt sen. Det är sällan du är det.
Nej, visst.
Utan att du är bara så, jag vet med säkerhet att du inte kommer vara det. Det är ju en dålig kombination, vi är ju yin och yang på det sättet.
Absolut.
För det har ju aldrig hänt att jag har varit mindre än 7 minuter tidigt till någonting. Alltså, det är ju faktiskt ständigt så.
Okej, vad ska vi prata om idag?
Det är ju Kristi himmelsfärd när det släpps. Jag antar bara Kristus resa upp till sin pappa.
Kristi flygare, som man ju egentligen ska säga.
Ska man det egentligen?
Tycker jag.
Varför då?
Ja, det är bara tradition. Det är så man gör.
Mm. Hur firar du Kristi flygare?
Sambos lillebror kommer hem till oss för att han fyller år där någon gång. Och
för att han är Jesus.
Fira i staden Malmö, som jag gärna gör.
Vad kul.
Mm. Du då?
Nej, det är ju kyrkan såklart. och sen är det lite psalmer. Mm. Sen lite bibelstudier.
Vilken är din bästa Kristi flygare-psalm?
I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible it's very personal. So I don't want to get into
there's no verse that means a lot to you that you think about or cite.
The Bible means a lot to me.
Det finns ju så många.
Det är bara hosianna oavsett. Det är svårt Kristi flygare-psalm, men psalm överhuvudtaget kan vi utvidga det till.
Ja, men Pärleporten är, okay. Den är ju trevlig. Alltså. Mm.
Frikyrkostämning där.
Ja, men det är det. Det är liksom, det gillar jag.
Jag gillar mer högkyrka, måste jag säga.
Det gör det. Det är lite ironiskt, det borde vara tvärtom.
Ja.
Men jag menar, det är väl alltid kul med fest, liksom. Det är ju trevligt med klämdag och så också. Skitsamma. Vi sitter och pratar om det. På tal om Kristi flygare.
Mm-hmm.
Så jag att det här amerikanska AI Tech Bro-företaget, döpt efter svärdet i Sagan om ringen. Alduin, va?
Ja, okej.
Okay. Mm. De är ju med och vinner massa upphandlingar kopplade till den här Golden Dome, Trumps liksom nya Star Wars. Liksom. Mm. Den här ballistiska skölden runt deras hemisfär som de håller på att sätta upp, som ska kosta
millions of billions of trillions of,
ja, man känner den här Austin Powers.
$1 million.
Och de har börjat utveckla, säger de, det är mycket som sägs, som det är med den typen av techbro-företag, ett antiballistiskt robotsystem som ska vara i rymden.
Ja, det känns
som ska liksom skjuta ner ballistiska, skjuta upp ballistiska robotar, jag vet inte, ner dem uppifrån.
Ja.
Det tycker du låter rimligt?
Alltså, i konceptet, nu ska vi bygga en Golden Dome som ska försvara vårt liksom med vår hemisfär från ballistiska robotar.
Man får ju jävligt många, tänker jag. Det är svårt att få satelliterna att vara stilla, liksom.
Ja, fast de rör sig väl mycket snabbt, eller?
Mm.
Är det inte det att de kan täcka ganska stor yta?
Ja, men så kanske det.
Jo, men man måste ju ha en ring som åker runt, liksom, för de kan inte stå stilla då över, eller? Hur funkar det? Man kanske kan få dem att stå stilla, för man bara kör dem åt andra hållet. Just än jordens rotation. Det kanske är så det man gör. Mm. Jag vet faktiskt inte.
Nej, inte heller. Det låter hiskligt ut. Men det diskuteras. Jag såg det att de håller på liksom, det är mycket så här upphandlingar nu och olika tävlingar så för vem som ska vinna olika kontrakt.
Ett annat sätt att lösa det är att ha olika globala avtal så att man inte får ha såna ballistiska robotar som alla följer.
Det är så jävla 90-tal.
Betydligt billigare då med ett papper och en penna som man skriver under det med liksom. Men ja. Nej, det är 90-tal.
Sen så har de också vunnit en tävling där de ska få göra ett så C2 sånt command and control system liksom av allt amerikanskt luftvärn på något sätt så där de ska kunna samköra all data och så. Ja. Det känns som att vi borde göra ett avsnitt då, om det företaget.
Command and control system och sånt kallar du det? en app skulle man säga.
Ja, men precis.
Det är när man lite klickar på vilken...
Det är som Tinder.
Ballistisk robot man vill döda. Så. Ja. Den klick. Ja,
precis. Nej, men så det har ju något med himlen att göra.
Mm. Just det, ja just det. Kristi himmelfärd.
Mm, just det. Nej, men det är inte det vi ska prata om idag. Vi har lite olika saker vi ska beröra.
Huvudsakligen blir det väl att vi ska prata om den här nya strategin, va?
Precis. Natural strategy. Nej. National counterterrorism strategy.
Ja, så. Första sidan säger United States counterterrorism strategy. Så det är inget national där.
Ja, förlåt.
Mm. Och inför det här avsnittet så hade vi då bestämt att vi skulle läsa igenom hela den här texten.
Mm.
Har du läst igenom hela texten?
Ja, den är också på 16 sidor.
Ja, jag har läst igenom hela texten. Yeah. Nej, utan jag kom då till första sidan. Presidential forward.
Mm. Ja, det är guld alltså.
Ja, det är guld.
Nej, det här är ett, alltså generellt sett är det ju 10 av 10 dokument. Ja. Alltså.
Men vill du säga någonting vad din reflektion är på den här, vet du det? Sidan när du läser den?
Ja, men jag tycker att det är en bra ingång i resten av dokumentet. Man fattar ju lite vad som kommer skall. Liksom.
Eftersom det börjar så här.
When I returned to the White House on January 2025, 4 years of weakness, failure, surrender and humiliation under the last administration came to an end.
Mm. Okej. Okay. Där vet man.
Det är gyllende på många sätt. Precis som en gyllende dom så har de även skaffat ett gyllende dokument. Det är det som sticker ut lite i det är ju att Muslimska brödraskapet pekas ut.
I förordet.
Förorden, och de återkommer ju till Muslimska brödraskapet senare i texten också. Och så vitt jag vet så är det första gången den här FTO, då, Foreign Terrorist Organization, att det är tydligt man riktar in sig på Muslimska brödraskapet.
Okay.
Som ju annars har varit en ganska stor angreppspunkt för islamofober,
ja.
Eller den counter-jihadistiska rörelsen, eller den nazistiska rörelsen, om man kallar det så. Så har ju liksom Muslimska brödraskapet hela tiden utgjort den här trojanska hästen på något sätt. Och borde vi också göra ett avsnitt om, men man kanske kan beskriva det som att förståelsen om man ska förstå Muslimska brödraskapets roll liksom i den här global war on terrorism och idén om det, så brukar Muslimska brödraskapet kanske beskrivas som partiet liksom, och sen Al-Qaida som den väpnade grenen. Och är som en splittringsgrupp. Mm. Alltså är det med? Det är en mer politisk, i sig självt inte liksom en våldsam organisation. Men den sunni-muslimska liksom, radikalist-tendensen. Så. Det är det här en extrem förenkling. Det ska inte handla om muslimska brödraskapet. Men om man liksom vill förstå det, varför den då blir så viktig att attackera. Och vi har ju Egypten till exempel då som... Det har varit stora rabalder om Muslimska brödraskapets inflytande i Sverige och så vidare.
Ja, precis. För som du säger, de här liksom, riktiga counter-jihadisterna och nazisterna och så, som har haft den här trojanska häst-idén om Muslimska brödraskapet, det har ju liksom sen blivit ganska mycket allmängods i högen. Via kanske Egyptson, men också Magnus Ranstorp tänker jag väl varit en väldigt pådrivare av den här idén om att Muslimska brödraskapet är överallt liksom, och sådana saker. Och nu är det väl liksom sånt som moderata ministrar tycker, typ.
Ja, men precis. Och det är liksom att Muslimska brödraskapet kommer upp på tapeten igen och pekas ut så tydligt som ett mål, måste man ju förstå i kontexten av folkmordet i Gaza, till exempel. Ja. Men också att war on terrorism, eller kriget mot terrorismen, har gått från att vara en kinetisk, asymmetrisk konflikt mellan statliga aktörer och icke-statliga aktörer till att ändra form till och mer bete sig som en konflikt mellan statliga aktörer.
Alltså i förhållande till Iran menar du då?
Ja, men till exempel då, vilket ju då inte är Muslimska brödraskapet, ska vi tydliga. Jag pratar nu om krig mot terrorismen i sin helhet. Att det här är ett dokument vi tittar på som handlar om counterterrorism, eller då COIN. Eller liksom,
ja.
Men det är ju ganska tydligt att den inte handlar, att fiendegrupperna som målas ut i den här inte i första hand är icke-statliga aktörer, utan de vill mer porträtteras som statliga aktörer.
Och jag kan komma statliga tillbaka... aktörers förlängda arm kanske då, på något sätt. Och...
Även det, men det finns ju en lång historia av. Mm. Men och det finns ju en anledning till att det är viktigt för Trump att göra det. Men att Muslimska brödraskapet är med är intressant, eftersom att det då Så mycket annat i det här dokumentet är väldigt rakt upp och ner, liksom ett uttryck för vår tids radikal nationalism eller liksom högerextremism.
Mm.
Det är det jag tänker på när jag läser förordet, förutom då att det uppenbart är skrivet av en vansinnig människa.
Mm. Alltså det är också väldigt roligt.
Ja, det är kul för att det här är alltså ett dokument om hur USA ska bedriva counterterror, eller liksom kontraterrorism. Världens mäktigaste land, världens mäktigaste person. Ish. Det här är ett dokument han har liksom skrivit under på. Hans ja. Underskrift är ju också på första sidan.
Ja, precis. Och alltså det är bara så roligt att det står så här. Efter den här meningen jag just läste så är nästa mening:
Today our nation is strong, our borders are secure, and the United States is respected all over the world.
Man bara, det är väl ändå low point av liksom respekt för USA i världshistorien just nu, tänker jag. Liksom. Och också liksom hela den här grejen med att så här, typ, nu har vi försäkrat att Iran inte har några kärnvapen längre. Man bara, har ni verkligen?
Ja, nej, precis. Ni sa precis.
Ni håller väl på att deala med dem om ifall de kanske ska få ha det, typ.
Men det är mycket, och att hela förordet också slutar med:
I said, after our first successful counter-terrorist mission, just days after I was sworn back in office, if you hurt Americans or are planning to hurt Americans, we will find you and we will kill you.
Och det står alltså med stor bokstav i varje ord i det citatet.
And.
Förutom and. Av någon anledning, säger du. Och det är intressant, för att istället för att läsa det här dokumentet så har jag då ägnat min research-tid inför avsnittet till att ta reda på varför det ser ut så här.
Är det intressant?
Det är intressant.
Det är faktiskt jätteintressant.
Mm. Och då
ska vi ta det spåret?
Jag tänker vi tar det först, så kommer vi liksom tillbaka till dokumentet sen. Mm. Och då är ju frågan till dig: vet du vem Sebastian Gorka är för någon?
Ja, men Sebastian Gorka är väl chefen för kontraterrorism i USA. Skulle man kunna beskriva det så?
På något sätt är han det, för han är, översatt till svenska av ChatGPT, biträdande presidentrådgivare och samordnare för kontraterrorism i det nationella säkerhetsrådet. Mm.
Senior Director for Counterterrorism at the National Security Council. Men, så han är väl liksom högst ansvarig för specifikt kontraterrorism. Liksom.
Precis. Men det är ju inte som att vara, tänker jag, chef för ett riktigt departement eller någonting, va? Utan det är någon annan konstig variant.
Det är väl liksom som en politisk roll i någon mening. Liksom. Ja.
Okej, och vem är då han?
Han heter ju ett skitroligt efternamn.
Mm.
Han heter ju också ett efternamn, så för, vad tänker du på när du hör Gorka?
Det är väl den här grillakrigar...
Tänker du på Gurkas nu?
Ja, ah, ju det.
Ja.
Gorka, okej, okay, är det de här kläderna då?
Ja, precis. Man tänker ju spontant på de här klassiskt ryska, robusta liksom, jackor och byxor. Liksom,
precis.
Som då kallas Gorka, som vi också äger.
Ja, jag har slavat bort min jacka tyvärr, men jag har byxorna kvar.
Mm.
Och då... Vi köpte ju dem före liksom den fullskaliga invasionen av Ukraina. De kommer ju från ryskt liksom,
de är ju ryskt materiell. Tänk att man har sabbat för ryska armén.
Precis, för först kanske man tänker så, aj, här har jag köpt in mig på Ryssland här. Fast i själva verket är det ju så att anledningen till att det tog slut på deras material liksom i Ukraina och saker skett sig i någon utsträckning var ju att de hade förskingrat så mycket
material.
Och där har man ju då bidragit istället till
så
det.
Så värnpliktiga som har sålt
deras jackor så de inte fick ha det själva.
Ja. Fick de en hel månadslön liksom för sin överskottsjacka.
Det var väl antagligen snarare så att en lagermellanchef liksom någonstans långt bort i Sibirien fick jättemånga löner genom att sälja ut jackor som sen aldrig kunde delas ut när det väl blev krig, kan man tänka sig. I alla fall... han är då född 1970.
Mm, i Storbritannien eller?
Ja, precis. Oj, ungerska föräldrar, men i Storbritannien. Hans pappa var dömd spion i Ungern då under den tiden.
För den onda eller den goda sidan?
Alltså han spelade för Storbritanniens räkning i Ungern. Sen så vet jag inte vad det betyder, onda eller goda sidan i sammanhanget. Men det får vara en till sig själv fundera. Men liksom då när man börjar läsa om honom, såklart på Wikipedia, jag börjar här. Han var liksom då, jag antar efter att han liksom slutat skolan och så då, så var han i 22nd Intelligence Company of the Intelligence and Security Group.
Mm.
De är NATO-kopplade, de höll på med något som kallas tactical questioning, vilket jag uppfattar som förhörstekniker fält, alltså potentiellt tortyr.
Nej, inte potentiellt.
Ja, okej. Okay. Och att han höll på med, att de höll på med så här rysk språkighet, alltså en sån tolkgrej då och så. Man kan ju anta då att han kanske hade, att han kunde ryska i bakgrunden på grund av den här, sina föräldrars bakgrund då. Men i alla fall, efter Sovjets kollaps så flyttade han till Ungern 1992. Och började då komma in på något regeringsjobb och sen så började han plugga internationella relationer. 1997 så blir han research fellow på NATO Defense College i Rom. Men det är ju bara någon sån affiliation tror jag. Jag tror inte han flyttade dit eller någonting. Men 1998 så blev han rådgivare till Orbán. För övrigt, nu kan vi konstatera det blev att han förlorade valet i våra spekulationer om det. Ganska överlägsen vinst över hans
utmaning. Ja, och inte heller så. Han gick ut och kände sig besegrad. Ja, ja. Så det var relativt odramatiskt. Mm.
Och nu har Ukraina fått tillbaka sitt guld bara för en vecka sedan. Så nu är det, den dealen slut. I alla fall, jag tror inte han var rådgivare till Orbán så länge, verkar inte som. Men 2001 så blev han ganska känd i Ungern. Att han kom ut som expert i tv. På vad 2001?
Terrorism.
Ja, på då just liksom jihadistisk terrorism på något sätt.
Hade han pluggat det på något sätt då?
Ja, men det vet man väl inte riktigt. Men man får väl, det får, liksom, är väl därför han fick det i alla fall. Att han, när han pluggade internationella relationer och sådana saker. Så, ja. Och 2002 så blev han rekryterad för att han skulle utreda den nyvalda premiärministern som jag antar då kom efter Orbán. Han hade ju ett gap där han inte var liksom ledde Ungern. Men där klarar han inte säkerhetsprövningen enligt vad som sägs då för att han då eventuellt skulle kunna vara spion för England. Han liksom har varit djupt i deras säkerhetsapparat.
Äpplet faller inte långt från träden och så vidare.
Ja, precis. Ja. Sen så då började han doktorera istället och är färdig mellan 2002 tror jag, 2007. Lägger han fram sin avhandling. Och den handlar då om kalla kriget terrorism i jämförelse med liksom jihadistisk terrorism på något sätt. Så ja, för han började sin expertbana tidigare eller ifall det liksom, ja, han fick ett skott inte att börja med den där eller att han liksom började på den vågen efter 2001 på något sätt. Han började jobba sen för amerikansk militär i Europa, typ så här tysk NATO-bas och så. Sen 2008 så flyttade han till USA och 2012 så blev han amerikansk medborgare. Han fortsätter med en liksom, på något sätt akademisk karriär som kontraterroristvetare i olika militära sammanhang. Och 2014 så började han jobba på Breitbart News för Steve Bannon.
Oj, jävlar det.
Ja. Och när då Trump vinner 2017, då så är han med något som kallas för Strategic Initiative Group. Eller han skulle börjat i det i alla fall, men han klarar återigen inte säkerhetsprövningen, så han får inte bli det. Men han får ändå fortsätta med lön där på något sätt. Så enligt något dokument jag hittade när demokrater har klagat berättat så fick han lön i 207 dagar efter att han inte klarade säkerhetsprövningen. Så han, liksom blir inte, han får ingen officiell roll där, men han får ändå vara med på något sätt, liksom, som någon sorts rådgivare eller någonting då. Och på den här balen då, när Trump blir insvuren som president, då blir det också uppmärksammat att han går runt med liksom ringar och sådana här band och sådana saker man har som är för den ungerska vitesorden. Jag vet inte hur man säger det. Vites. Ja. V-I-T-E-Z. Och det är en order som delades ut även under nazismen i Ungern. Och man lade ner den efter det liksom för att den har en nazistisk koppling. Och han blev då liksom anklagad för att ha kopplingar till ungersk nazism och antisemitism och så. Ja. Och nu då i Trumps andra administration så är han tillbaka som den här då samordnaren mot kontraterrorism-grejen. Så långt. Man tänker så här, det är en ganska obehaglig person de på något sätt har anställt liksom.
Mm.
Men sen börjar man liksom klicka på de här Wikipedia-källorna och läsa vidare lite. Och då är det som det här vi har pratat om tidigare avsnitt, att så här, vad är liksom obehaglig högerextremism och vad är bara clowneri? Liksom?
Ja, det är en hårfin, en hårfin linje.
För att när man då hittar så här intervjuer, då har liksom folk grävt då på honom såklart när han kom med i Trump-administrationen och varför han inte skulle ha säkerhetsprövning och sådana saker. Och då har man hört av sig tillbaka till Ungern liksom. Och då är det mer så att till exempel den första personen som anställde honom in då för att jobba för Ungerns regering 92 där var ju så bara, jaja, vi anställde alla som kom från väst liksom.
Mm. Ja, det är bara så
han
vi
är
behöver
exilungrare, nu ska vi inte vara med i Östblock längre, nu ska vi vända oss mot väst, vi behöver de här människorna.
Alla liksom kontaktnät, vi liksom.
Hur, ja. Och han har en västerländsk utbildning, det måste vara skitbra så liksom. Men att man i de här rekryteringarna verkar fått ganska mycket exilfolk som liksom hade kört fast sina karriärer i väst liksom, inte riktigt klarade sig Men då liksom, eftersom man fick ett frikort i Ungern, bara man hade liksom ett pass där det stod att man var brittisk medborgare. Så han var ingen bra medarbetare, sen visade det sig när han väl var anställd. Liksom. Då den här liksom, anledningen att han blev nekad den här utredarrollen i Ungern var då kanske inte att han faktiskt var så involverad med brittisk underrättelsetjänst, utan typ att han mer ville posera som att han hade varit väldigt viktig där och att han hade typ jobbat mot IRA och sådana saker. Men den här då liksom enheten 22nd Intelligence Company of the Intelligence and Security Group, det är ju då en del av det som heter Territorial Army, som är liksom hemvärnsfunktion.
Ja, liksom.
Ja, så han har ju frivilligt sökt sig dit och liksom gått med utan riktigt att bli anställd, tror jag, utan liksom, det är mer som att han på något sätt var hemvärnsman i detta. Och så kunde han då kanske ryska eller någonting, så han kunde hjälpa till med det där. Så, liksom, ja. Så det verkar ju mer då, och det liksom säger den här personen som har gjorde den här utredningen mot honom då, när han inte fick bli det, att nej, det var inte för att han var så här brittisk spion, det var för att han var en tradesman in snake oil.
Han bara ljög liksom.
Han bara liksom en sån conman pajas liksom. Ja, och den här avhandlingen han skrev då som på counterterrorism mot jihadism eller så, den, alltså, jag har inte läst den.
Man blir sugen.
Alltså, jag vet inte, jag, det kanske inte känns så himla dåligt, men det var då att, vad det hette exakt? Ja, just det. Den har en väldigt lång titel som kanske tyder på att den är dålig. Content and End State-Based Alteration in the Practical of Political Violence Since the End of the Cold War, med undertiteln The Difference Between the Terrorism of the Cold War and the Terrorism of Al-Qaida, : The Rise of the, citattecken, Transcendental terrorist.
Du som ändå rör det akademiska kretsar, kan de inte ha såna wonky...
Jo, det kan man ju, men jag tycker att oftast är det ju bättre för man inte har det. Att man kan också bara försöka ha en kortare titel.
Liksom. Men nu ska jag sticka ut haken här och säga att av de alster han har författat, så skulle jag säga att detta är en av de bättre titlarna.
Det kan man ju verkligen tänka sig, att han har skrivit.
Om vi då ställer den mot Why We Fight, Defeating America's Enemies, With No Apologies.
Ja. Det är också lite för lång. Men
det känns som att det är många titlar. Alltså att det är tre titlar. Ja. Liksom. Den kunde heta Why We Fight, den hade kunnat heta Defeating America's Enemies, den hade kunnat heta With No Apologies, och allting hade varit en okej titel. Liksom. Den som är lite kortare, som jag tycker är ännu värre, det är The War for America's Soul, som är hans senaste utgivning då.
Hans tes i sin avhandling är i alla fall då att den här liksom religiösa terrorismen funkar på ett annat sätt, och att aktörerna har en egen intern logik, men de har liksom, de kan inte ha en irrationell, eller de kan inte ha en rationell förhandling liksom, för deras mål är så extrema liksom, så man kan inte förhandla med Al-Qaidas mål om liksom ett globalt kalifat liksom så.
Det
kanske finns någonting om det. Sen så kan jag liksom fantisera en del om att det här liksom innebär att de kommer att använda massförstörelsevapen hit och dit, och i någon utsträckning, men kanske inte ens Al-Qaida vill ju bara spränga allt med kärnvapen liksom. Det är inte det som är riktigt.
Inte allt i alla fall.
Så jag vet inte, men den här blev i alla fall sågad som att den inte var på nivån av ett kandidatarbete, som sagt. Sen den här orden, det visade sig då att hans pappa fick den. Fast inte utav naziregimen i Ungern, utan av exilungrare som hade liksom återupprättat orden bara själv. De har själva hittat på att den finns igen och gav ut den för liksom de som var motståndare mot regimen i Ungern. De personerna kan man ju tänka sig i ganska hög utsträckning var nazister.
Ja, bilpåsar liksom. I alla fall. Okay, jag är ju beredd på att sätta...
I hög utsträckning. Liksom. Ja. Det är inte som att det är ogrundat där att det finns en koppling. Liksom. Men han har som sagt inte fått orden själv. Han har gått med i något sånt sällskap för det. Men en stor grej med det verkar vara att han då har tagit det här vitse, hur man nu säger, som titel. Som istället för doktor eller herr eller någonting... sätter han det före sitt namn.
Men det verkar vara en grej att man då heter så vites.
Och vad betyder det? Det betyder då hjälte.
Okej.
Okay. Så han har själv gett sig förledet till sitt namn, hjälte. Och där känns det ganska mycket som det är just fullt liksom igen.
Ja, det är clown.
Jag kanske förtjänar att kallas hjälte. Ja. Och liksom folk menar ju då att han inte egentligen verkar vara så inne på att vara urbanist liksom, i betydelsen att han har ju varit västtillvänd hela tiden, vill inte ha någonting med Putin att göra, att han egentligen inte verkar vara driven av någon antisemitism eller så, nazism, utan mer att han bara inte bryr sig och att han bara vill ha ett coolt namn liksom och sådana saker. Oh, ja. Så vi får sen komma tillbaka till det här då. We will find you and we will kill you.
Problemet med vasalerna då liksom.
Mm. Ja, varför har de skrivit dem högst? Jo, för då kan man ju då slå ihop dem till ett sånt akronym liksom, som är VVFY och sen så och tecknet liksom.
Mm.
VVKY liksom. Och det har han kommit på då.
Ah, det är maga liksom.
Han har liksom sagt så, fan, där sa Trump något bra. Det ska vi göra till en liksom så en sån de 14 orden eller liksom vad som helst. Mm. Liksom bara,
en logga på något sätt.
En logga på något sätt liksom. Men det är ju lite som what would Jesus do? liksom. Och det är, jag har alltid uppvuxen i liksom Jönköpingstrakten stört mig, tyckte det var extremt töntigt med de här folk som hade ett armband där det stod VVJD på. Mm. Liksom, så att de bara ska kolla på det och tänka, vad skulle Jesus gjort egentligen? Och vet du vad
Jesus hade gjort?
Ja, vet du vad Sebastians första liksom, ett av de första besluten han tog som i sin nya position då.
Var det någon reklamkampanj då kopplat till det här på något
ja,
sätt?
Ja, alltså det var att trycka upp nyckelband med den här. Liksom så att det är liksom den här farliga nazist, spion, terroristpersonen eller terrorvetarpersonen liksom som blir liksom chef och ska ta det Trump-citatet. Vad gör han med det? Ja, nu ska vi verkligen visa dem. Vi trycker upp nyckelband.
Ja,
liksom. Där känner jag verkligen, ja, det är bara pajas grejer liksom. Mm. Så här.
Men det tänker jag är intressant. Jag menar, det här kanske också är, det finns kanske ett större politiskt samtal i det här, men alltså högerextremismen, historiskt sett, har ju liksom både gjort anspråk på det, och i någon mening varit liksom en tanken om den här maktgestalten, liksom, om den här stålhårde mannen som är lång och bredaxlad och vacker och liksom kraftfull och så. Och deras liksom politiska praktik har ju hela tiden varit att liksom förakta svagheten, slå mot de svaga liksom, för att styrkan ska stå i centrum. Liksom. Och jag menar inte det, men tredje riket är ju någonstans kulmen av det här. Mm. Där man liksom gör det här globala maktanspråket på något sätt. Och man också försöker förkroppsliga de här idealen. Och sen liksom det projektet misslyckades. Liksom den här modernistiska tanken, den rörelserna liksom rörde sig liksom i tidsanden på något sätt och blev någonting nytt. Och högerextremismen i liksom slutet av 1900-talet, till skillnad från början av 1900-talet, gjorde ju anspråk på samma maktposition, men kanske attraherade ett annat skikt. Den är liksom barbaren eller liksom arketypen av liksom den våldsamma mannen och liksom överfall på hemlösa eller liksom homosexuella, eller vänstermänniskor, mord liksom.
Invandrare. Ja.
Och invandrare då, ja. Inte att glömma.
Det var väl ändå det, ganska mycket rasistiska.
Ja. Jo, nej, men självklart.
Ja, nej, precis, det är självklart som man...
Ja. Ja, nej, det var därför jag inte tänkte på det. Och Men de på vissa sätt så förkroppsligar de inte alls de här idealen som den tidigare liksom, högerextrema rörelsen har varit med liksom, intellektuella liksom, filosofer i olika sällskap kombinerat med någon typ av liksom, nästan adelsmässiga tankar om liksom, renässansmannen och så vidare. Liksom, till att bli liksom, alkoholiserade barbarer som begick fruktansvärda våldsdåd men å andra sidan knappt kunde skriva sitt namn.
Mm.
Parallellt med detta har det skett en vänsterrörelse som också har blivit någonting annat. Och i perioder liksom också varit inne på det spåret. Med samma mål liksom. Men kanske de mer har varit liksom tönten på skolgården. Mm. Alltså det har ju varit någon nidbild liksom. Men också kanske frotterat till det liksom. Att man liksom har varit så den intellektuella eller konstnären eller skaparen. Eller den andra outsidern som ja, vill stå för någonting annat. Bohemen och så vidare. Och på vissa sätt så vann man ju då, liksom, man vann olika debatter och liksom sätt att se på saker. Men det är som att en tredje skolgårdskaraktär som har dykt upp liksom, och vunnit alltihop.
Mm.
Och det är ju liksom, från att man då har haft liksom, de här obsklassgängen på olika sätt, så är det ju mer som att den konstiga killen, ja, som är så här, jag pysslar med biodling, men jag känner inte heller av min position riktigt här, så att jag liksom bara gapar efter mer liksom. Mm. Att det är den som liksom vann.
Ja.
Och att med tiden, man pratar ju om att liksom ungdomen består på något sätt, att vi blir liksom våra fäder till exempel var vuxna på ett sätt som inte vi var vuxna, i alla fall vår tanke om dem liksom. Mm. Och ytterligare en generation bakåt så började det se väldigt så annorlunda ut. Och vi klär oss och behåller liksom barnasinne och kultur vi liksom tyckte om som barn. Vuxna män samlar på leksaker och så vidare.
Ja.
Ja. Och lägger liksom massa pengar på sin barndoms... liksom.
Ja.
Så. Och det kanske är så enkelt att liksom den huvudsakliga väljargruppen, den huvudsakliga liksom gruppen som
mobiliseras
i detta, är gruppen som tycker att det är jävligt fett med en förkortning
som ens klan kunde haft.
Ja, men precis. Och så bara är så, we will find you and we will kill you. Det är ändå fett liksom. Ja. Att det är liksom att det är bara den här gruppen är så viktig och dominant med hjälp av sociala medier, med hjälp av internet, med hjälp av liksom att det deras, de befann sig i förgrunden på något sätt. Den här liksom vovvande biodlarkillen som inte klarade av att på sig jeans för att det kändes obekvämt mot huden. Det är liksom den som är den dominanta politiska kraften idag. Och det är därför man liksom inte förstår. Alltså man förstår, alltså hela det här dokumentet, för att komma tillbaka till det, är ju komplett vansinnigt ifall det varit vuxna människor som hade läst det.
Ja.
Och det är ju det enda man tänker på. Och man kan också se den här degenereringen över tid. Jag har då spenderat med att läsa de andra dokumenten. Hur ofta tror du att ett sånt här dokument görs? Jag tänker att alltså ett sånt här så strategi, och vad är den här strategin? Det är 16 sidor. Det handlar ju mer som ett policydokument på något sätt om hur, och om kommunikation, om hur man själv och allierade ska förhålla sig
alltså,
till
det. Alltså, ena sen tycker jag att det borde göras ett om året, för man typ borde uppdatera det. Men sen tycker jag att de borde ha en längre horisont än det. Så det kanske det är så här en gång per presidentperiod då, eller någonting?
Nej, det är mycket färre än så. Alltså, 1986 så är Ronald Reagan president och hans vicepresident har liksom en grupp om combating terrorism. Då görs det ett dokument som på något sätt beskriver det här är någonting annat. Det finns liksom andra dokument tidigare, men här är liksom, så här ska vi förhålla oss till detta. Nästa är liksom 2003. Okay. Och då är det George Bush när han...
Jo, nu blev det aktuellt igen.
Ja, och då är det war on terrorism. Liksom. Det är här det är någonstans den tanken då kommer. Och han gör en uppdatering av denna 3 år senare. 10-årsjubileet så att säga av 11 september. Så släpper Barack Obama ett dokument.
Så 7 år senare då, typ än det föregående eller något sånt.
Ja, precis. Mm. Men som är så, som heter då också Natural Strategy for Counterterrorism. Det är det första gången den får det namnet. Okay. Liksom. Det dokumentet är så här ser läget ut idag, 10 år senare, om War on Terror på något sätt. Så här ser det ut. Och det är ju liksom, det är väldigt mycket ett statligt policydokument. Men det finns också liksom en politisk... framgång, så här, vi har lyckats med detta, vi har gjort detta och så vidare. Men de här utmaningarna står vi inför nu och nu får vi tänka om angående detta. 2018 så släpper då Donald Trump sin National Strategy for Counterterrorism. Det är liksom hans första dokument under hans första mandatperiod. Sedan så släpper Joe Biden ett 2021. Och det här är liksom svaret på Joe Bidens. Och det förklarar lite varför det ser ut som det ser ut. Men om jag tänker att man jämför med 2018... Alltså Donald Trumps dokument 2018 till det dokumentet som är idag, så blir det ju ganska tydligt att det här är ett helt annat dokument men liksom en helt annan ton och syfte än den tidigare. Vem Trump försöker vara då kontra vem han är idag liksom.
Men du tror inte det har att göra någonting i någon utsträckning också med att man säger liksom att första gången Trump kom till makten så kunde han inte helt installera sin egen administration, utan det var liksom den republikanska partiadministrationen som tog över under Trump liksom, och sen så fick han fightas massa mot dem för att de inte ville göra alla galna saker han ville göra, och den här gången har han liksom bara en egen rörelse med massa lojalister med sig, och därför kan det gå liksom all out på ett annat sätt.
Jag tänker att han har inga kritiker. Det är ingen som säger så, det här är ett skitwacko dokument. Alla är bara så, fan vad fett det här är, det är så jävla fett.
Men det är väl inte han själv som har skrivit det heller, utan det är liksom...
Nej, nej, någon har ju velat göra honom nöjd.
Ja.
Och så har de ju skrivit det här liksom, som är en så, den konstiga killen.
Göra Trump och Gorka nöjda då,
ja,
kan man tänka sig.
Ja, precis. Om man då, vi läste ju lite inledningen. Mm. Vi läste ju faktiskt inledningen på förordet. Och det förra förordet då, det inleds.
My fellow Americans, I made a solemn promise to the American people to spare no effort to preserve the safety and security of the United States. This national strategy for counterterrorism helps keep that promise. We must defeat the terrorists who threaten America's safety, prevent future attacks, and protect our national interests. This requires a new approach to combating and preventing terrorism.
Ja, oh, wow. Det är verkligen natt idag. Det där hade ju också typ Obama eller...
Ja, Obama inleds liksom ganska likt. Ja. Och liksom ifall vi går vidare i det här dokumentet, det 16-sida dokumentet som du har släppt nyligen, så innehåller ju den... Biden nämns vid 7 tillfällen. Ja. Det handlar om hur dålig Biden är. Ja. Hur liksom de öppna gränserna fullständigt har förstört. Det är mycket fokus på förgiftning. Eftersom att man vill få med det här med narcoterrorists. Som blir en väldigt central bit i detta. Men det är också så. Counterterrorism capabilities for partisan purposes and in contravention of every American's God-given right. Alltså det är där uppe. Det är liksom den retoriken genom dokumentet. Och det är mycket att liksom, vi har ett hot och vi har krossat dem. Och vi har krossat Nicolas Maduro. Vi gjorde Midnight Hammer. Just nu pågår Operation Epic Fury. Allt går skitbra. Och vi har 3 stycken stora terrorgrupper vi jobbar mot. Det är narcoterrorist och transnational gangs.
Ja.
En grupp. Legacy Islamist Terrorists. Och det är ju Al-Qaida liksom. Och ISK.
Varför Legacy?
Ja, men menar de inte liksom den gamla typen medan narco-terrorists är den nya typen? Violent left-wing extremists, including anarchists and anti-fascists.
Yeah.
Mm, det är de 3 grupperna.
Mm.
We can defeat every single one of these groups, but the threat is significant and pervasive. The borderless America created by the Biden administration. Alltså det är liksom så ser dokumentet ut. More Americans died as a result of the illicit drugs flooded into the country by the cartels than all the US servicemen killed in combat since 1945. Alltså,
det är väl sakligt rätt antagligen, men frågan ifall det var en terroristhandling eller ifall det var bara folk som ville tjäna pengar på fentanyl.
Och sen så är det ju lite så hur vi ska då identifiera dem. Det är mycket Al-Qaida och ISIS, men det är också lite Al-Shabaab och lite Houthi, och det är liksom olika grupper. Sen då tillbaka till det här med fuck yeah-grejen liksom, är ju den konstigaste biten. Alltså även hur dokumentet ser ut skiljer sig kraftigt från de tidigare. Det här är mycket mindre proffsigt gjort liksom. Mm. Och det kan ju vara för att alla grafiker är rödingar och att de bara helt enkelt inte kunde skaffa en vad heter det, textsättare, vad fan heter det? Som har liksom kan göra detta åt dem. Så då har de med sig de här skitdåligt upplösta drönarövervakningsbilderna när de är så. When it comes to counterterrorism, our resources specifically include an intelligence agency and units who since 9/11 have become the world's best at finding and fixing high value targets anywhere in the world. Och de där då, finding and fixing high valuable targets anywhere in the world. Och så är det 2 bilder på de här jävla fiskebåtarna de har sprängt. Som är liksom inklippta. On video, US military forces conduct strike on drug trafficking cartels and narco-terrorists. Unclassified. Alltså,
jag gillar att de har lagt såna ramar runt som är liksom helt skarpa svarta linjer, som att man kanske hade gjort dem i Paint. Mm. Och sen så har de lagt en liten skuggeffekt på den här bilden också. Så att den ser ut som att den svävar ovanför pappret och kanske i PowerPoint eller någonting. Ja.
Och sen liksom det här jävla dokumentet då, det är ju bara sån här snömos där...
Ja, men också där, om den här båten så står det vidare så här.
They also include tier 1 and tier 2 military units without peer anywhere in the world able to close with and,
alltså citationstecken,
finish these targets.
Men vem ska läsa det här dokumentet och vara så, jaha, nu förstår jag. För det här är ju en kommunikation, såklart internt i USA, i de här mördarfattiga människogänget liksom, de ska säga, det här är vad vi rätt. Men det är framförallt en kommunikation till USAs allierade, tänker jag. Så, så här föreställer, på samma sak som den säkerhetsstrategin. Och de kommer ju dit till att de liksom, det är mycket Eurotrashing här, alltså det är mycket så Europa har blivit safe haven för terrorister på grund av sin migration, och de borde ta ansvar och fixa de här problemen, USA ska inte bära den här bördan själv. Och det är mycket liksom, handlar ju om de här FTO då, liksom Foreign Terrorist Organization, att vilka som ska föras med på listan, förstår man att det kommer ju säkerligen efter detta att nya ska upp på listan. Muslimska bröderskapet då, bland annat, lär ju hamna där. Och det är ju liksom lite magstarkt att det är hans analys av liksom vad som händer i Mellanöstern. Så han pratade, handlade ganska mycket om hur jävla dålig Biden var och alla forever wars som Biden höll på med, samtidigt som USA är i ett krig i Mellanöstern. Och om vi då återigen går tillbaka till språkbruket, som idag handlar om att man ska liksom döda ens fiender.
VVKY-biten. Yeah.
America has returned to common sense and reality-based counterterrorism strategy. President Trump has affected a complete revision of how we defeat threats to America's predictated national sovereignty and civilizational confidence, and the objective of destroying the groups who would kill Americans or hurt our interest as a free nation. This applies to cartels, jihadists, left-wing violent extremists, state actors and state sponsors, or any future terror threat. Under the leadership of President Trump, our counterterrorism strategy is one of action and strength. His counterterrorism strategy, President Trump and his administration will always put America first, defending its people and homeland from terrorists, and always make America more safe.
Men vad ska de göra?
Då är man så. Det är mycket mode. Det är mycket om så här, det är mycket om hur bra man är på att döda olika människor, bara jävla bra samarbete man har, jävla bra alla är. Så tänker man liksom, men vad har då hänt sen förra strategin? Och då bara tänker jag att för att förstå hur liksom hur retoriken i världen har förändrats och hur man liksom, och det är inte bara att den har blivit liksom blatant mer rasistisk, och den har ju också, det går ju lite hand i hand, men blivit blatant mycket mer korkad.
Ja.
Så här står det i det förra om angående att bekämpa våldsamma extremistideologier som då den handlar om. Och det här är en central bit. Det är också bildstöd i den andra. Mycket så, man ska, för att göra det enkelt att hänga med och så. Det talar ju någonting om målgruppen på ett 20-sidor långt policydokument, men det är väl fine. Då står det: we will undermine the ability of terrorist ideologies, particularly radical Islamist terrorist ideologies, to create a common identity and sense of purpose among the potential recruits. We must combat the resilience of terrorist narratives by a knowledge that their ideologies contain elements that have enduring appeal among their audience. To undercut terrorist recruiting, we will demonstrate that their claims are false and do not offer effective solutions. Alltså, det här är ändå Trumps liksom dokument om hur liksom, sen handlar ju mycket andra om dokumentet, bara om att man ska liksom dö, även den. Skrivet på ett kanske, ja, men lite mer smakfullt sätt. Om man skriver om mord. Men det är inte samma fuck yeah-känsla.
Nej.
Utan det är mer så, här är intellektuella som diskuterar hur man mördar människor. Liksom.
Jag vet inte vad som är osmakligast nästan. Men alltså, det känns ju i alla fall mer intelligent på något sätt. Mer vuxet. Men
jag tänker att det blir allvarsammare om man skriver om det på ett mer intellektuellt sätt. Att hur allvarligt, medan det andra är ju mer känslan av att det är ett tv-spel. Förstår du vad jag menar? Och att liksom tänka på Försvarsmakten gett ut en bok, och så var det så här, när vi ska nedkämpa fienden, står det den. Så man säger, det handlar ju om att döda andra människor.
Liksom.
Eller så här, när du köttar dem så bara köttar, alltså, och det,
jo, ja. Jo. Jag vet inte, det finns bara något i det här som också är lite så, ifall smarta människor inser att de håller på och mörda för USAs världsdominans skull, inte det vidrigare än att fuck yeah-gänget gör det liksom. Alltså att det,
med, ja, det är väl intressant fråga. Jag tänker att man kan förhålla sig på det, till det på lite olika sätt. Jag tänker ju att en person, amerikansk soldat, motståndsman, en situation, säkert terrorist någonstans i världen, som är så, jag gör detta för att jag är helt övertygad om att jag gör det för att det är det bästa. För, inte bara för mig utan för min liksom, större grupp och i förlängningen då även liksom, världen på något sätt. Och jag är beredd på att dö och jag är beredd på att döda för detta. Så även om de har fel, vem det nu än är som har den här positionen, så tycker jag väl att den positionen känns mänskligare än att vara så, varför dödar du? För att det är så jävla fett med så bom, bom.
Jo.
Och framförallt om man då har att världens hypermakt med våldskapital, liksom när de pratar om att döda fattiga människor, kanske jag föredrar att de åtminstone låtsas att de gör det på grund av att de tror på någonting och inte bara på typ oljepengar. Men å andra sidan så kommer man ju tillbaka med det som är uppfriskande med Trump.
Mm.
Att det är så, masken är av på något sätt.
Mm.
Och,
ja.
Och det finns väl någonting i det. Men jag vet inte om jag skulle beskriva honom som smakfull.
Nej, när vi trots allt började. Ja, det var kanske det jag sa. Men alltså, ja.
Att det var även att det finns något smaklöst i intellektuella personer.
Det var mer det jag ville säga, att det är också vidrigt på sitt sätt. Liksom.
Ja. Ja, självklart, allt det här är ju vidrigt, framförallt när man förstår efterhand vad det är de pratar om.
Mm.
Men jag menar, Obamas dokument som ju är också såklart vad det är. Det framstår ju som superempatiskt jämfört med de andra. Jag menar, han beordrade ju hur många jävla mord som helst under sitt presidentskap. Så jag tänker att jag mer då tittar på, jag skiljer lite på verk och person.
Ja.
Nej, men liksom att man tittar på vad de faktiskt innehåller. Men de berättar ju någonting om hur både synen på kontraterrorism och synen på terrorism har förändrats. Liksom.
Mm.
Och det ska ju sägas då, jag nämnde att Biden ju släppte en motsvarande strategi. Och den handlade ju till stor del om högerextremism. Om hur liksom högerextremiska terrorhotet i USA, men även då globalt i någon mening. Och det är ju en av sakerna som föranleder terrorstämplingen av NMR. Nu förstår jag att man inte är så intresserad av fakta, men ur ett rent matematiskt perspektiv så står ju högerextremister för såklart en betydligt större del attacker och dödsfall i USA jämfört med de andra utpekade grupperna. 152 attacker de senaste 10 åren, 112 personer dödade av högerextremistisk terror. 35 attacker, 13 dödade, som man kan hänvisa till vänsterextrem.
Mm.
Och jihadist-inspirerade attacker räknar man då till 82 döda under samma period. Så det är ju liksom, det handlar ju mer om politisk signalering. Och det är ju en undersökning, alltså det tidigare dokumentet som vi har ju också pratat om i podden, alltså deras nationella säkerhetsstrategi, där man också ser det här, vår hemisfär, våra intressen, Europa, Geirup håller på att förinta sig själv, alltså hela den grejen. Och det här dokumentet är ju, jag skulle säga att det här sticker ut för att det är liksom ännu mer bonkers.
Ännu dummare.
Ja, men dummare och framförallt skrivet på ett sätt som inte känns seriöst. Nej, liksom.
Nej verkligen. Det,
och även formgivet på ett sätt som inte känns seriöst.
När du sa det så kände jag verkligen igen det, även bara genom att scrolla igenom det. Fan, hade tänkt också på vad konstigt det ser ut. Liksom,
så. Men så är det här USAs... Det här liksom, Vita huset har producerat det här. Liksom. Och nu är det här ju dålig radio då. Men om man liksom jämför hur Trumps förra ser ut.
Det ser mycket proffsigare.
Ja, det ser ju mycket... Det är mycket proffsigare. Här kommer bildstödet.
Ja. Kanske lite väl mycket bildstöd.
Ja, men det kan ju också med målgruppen. Det kan vara viktigt. Mm. Så vad ger vi då den här... nationella rapport.
5 av 5 direkt.
7 av 5. 5 av 7. 5 av 7 blockerade Homosund.
Mm. Mm. Absolut. Ja, det tror jag inte kunde bolla så mycket som jag inte läst den.
Nej, det var ett misstag. Att,
vi fick ändå ut någonting av det andra också.
Ta den här podden ungefär lika seriöst som Trumps formgivare tar deras Vita husets rapporter. Men på tal om Homosundet, hur går det med den globala ekonomiska krisen?
Ja, alltså som sagt, jag var ju förvånad sist och pratade en del om det, varför den inte kom. Så jag har läst på lite mer nu, fast det här kanske mer är så en bro-teori. Men en argument då för att börsen gick upp så mycket helt plötsligt igen var att det var en short squeeze som robotar gjorde mot varandra. Vet du vad en short squeeze är? Det är alltså då att man har kortat aktier, alltså att man har... lånat aktier av någon annan, sålt dem, fått pengarna och sen så ska man lämna tillbaka dem i ett senare
tillfälle. Ja, men absolut.
Ja. Och då så...
Det stunk.
Ja, ifall
GameStop.
Det här är ju en jättebra affär ifall priset verkligen går ner. Så kan man köpa dem igen senare och lämna tillbaka dem till den man har lånat av. Och få liksom mellanskillnaden. Men ifall det blir tvärtom då, att aktierna går uppåt, då har man ju ett problem. För att då måste man ju köpa dem dyrare än de där pengarna man fick. En aktie kan ju bara gå ner till noll, men den kan ju tydligen gå upp hur högt som helst. Mm. Så man kan göra en oändligt stor förlust på detta. Så därför finns det ett system som är att man måste liksom kunna täcka en sån förlust med pengar på sitt konto. Eller så blir man utsatt för något som heter margin calls. Alltså jag kan ju inte allt det här aktielingot egentligen. Men det är alltså att då säger den, man handlar igenom, säger så här typ, okej, men nu, eftersom du inte liksom har mer backning för det du håller på med, så måste vi avsluta den här affären nu. Och du tar förlusten som har blivit nu liksom. Mm. Nu får du köpa tillbaka aktierna för det priset de står i nu. För att vi tror inte, ifall det fortsätter gå uppåt så kommer du inte kunna göra det liksom. Så då får man ta förlusten där och då. Och det som någon då har som visat på eventuellt har hänt här, är att det finns massa robotfonder.
Mm.
Som är bara att, det är ingen person som sitter där och köper och säljer, utan det är liksom, görs automatiskt via olika algoritmer. Och de ofta bara följer en pågående trend. Går det uppåt så utgår de från att det kommer fortsätta gå uppåt. Går det neråt så utgår de från att det kommer fortsätta gå neråt. Och då tog de sådana korta positioner. Alltså att de köpte tillgångar för att de tänkte, eller tänkte, men liksom för att det byggde på. De programmerade så att, okej, då kommer de fortsätta gå ner. Så då ska vi känna den här mellanskillnaden. Och sen så bara när Trump gick ut, sa att nu verkar det vara på gång här med fredsavtal. Då blev det liksom en vändning för att folk fick entusiasm i marknaden liksom. Och okej, nu går det bra igen liksom. Och då hade de här robotfonderna så himla mycket sådana här positioner som de måste täcka. Som de måste köpa tillbaka aktierna för. Att det liksom pressade upp priserna på allting. För helt plötsligt fanns det någon som köper till vilket pris som ens finns. Så det bara fortsätter priserna stiga. Och då kommer ju de som har motsvarande situation med samma aktier. Då blir det för högt för dem. Plötsligt också, så då måste de också göra det här. Och så måste alla till slut, för att allting stiger så högt att ingen kan täcka sina positioner. Och det kallas en squeeze då.
Mm.
Och liksom alla de här robotfonderna för 30 miljarder USD hade de sådana här korta positioner. Och då var de tvungna att täcka dem för motsvarande 86 miljarder dollar de här dagarna när det började stiga där. Och då menar man att det kanske var hela drivkraften i att det återhämtade sig. Så det är liksom, det är inte det här att folk är korkade och räknar med att det kommer bli fred nu liksom. Utan det var bara så här logaritmer som gjorde att allting bara brakade iväg åt det hållet. Och ingen människa har någon styrkraft i det här. Eventuellt då. Det var bara.
Men vad innebär intressant. Det då för liksom det långsiktiga?
Ja, det innebär väl, jag kan ju inte det. Men att allting är ännu mer övervärderat än vad det borde vara liksom. Och ifall det blir en krasch liksom, så blir den bara ännu mer allvarlig liksom.
Marxisternas A1-svar. Liksom. Ja. Det blev ingen kris nu, men det betyder bara att nästa kris blir superduper.
Ännu hårdare. Precis. Men bro, så finns det några tecken på den här ekonomiska krisen? Spelar det någon roll att oljan är slut i Asien och så? Ja, alltså, Pakistan verkar ha gått från 7% inflation till 11%. Mm. Det är inte världens största grej. Men Indien, Modi, var ute och hade liksom ett tal där han står, jag har inte kollat på så många hans tal förut, men han liksom har det här väldigt, du vet, karismatiska talet där han understryker allting väldigt hårt i det han säger. Och då är det så bara, vi måste tillsammans använda oss av bilpooler så att vi sparar på olja.
Mm.
Vi måste tillsammans jobba lite mer hemifrån. Och tänk på det som att det är som under covid. Alla ska sluta köpa guld i ett helt år för att vi ska få en bra handelsbalans mot utländsk valuta. Och man ska sluta hålla på och åka på semester utomlands. Medelklassen måste chilla för att vi ska få bättre handelsbalans i Indien. Och alltså, även ifall det
var ganska, det är som tuffa åtgärder de sätter in.
Ja, men jag märkte liksom att det var sån, nu är vi hjältar för vårt land genom att sluta köpa så mycket guld. Det blir inte riktigt en svungen i det talet. Men, alltså ändå det man säger så här, nu ska vi börja bete oss som att det var covid igen. Det tänker jag är en ganska stark signal om att
någonting.
Och en ting som skulle kunna vara, en grej som skulle kunna vara någonting är att Indien verkade ha 90 dagars oljereserver och vi är nu uppe på dag 73 eller vad det nu är av ett blockerat sund. Så liksom.
Nej, det är också ironiskt att de är grannland till Iran. Liksom.
Just det, ja.
Ja, då blir man ju lite konspiratorisk här.
Mm-hmm.
Lägligt med hantaviruset.
Alltså, min take på hantaviruset är ju att det är nothing burger, alltså.
Mm, det tror jag. Jag tror också verkligen inte det kommer bli något med det.
Men alltså, du menar att det är lägligt att det uppspelas så i media då? Ja.
Sluta flyg flygplan.
Ja, just det. Att det då ska spara på... Men, sen, men du trodde ju förra gången att vi skulle haft ett avtal med det här.
Ja, jag vet. Jag trodde många olika saker för sig. Jag tänker att jag behöver säga så att jag har haft rätt. Och jag förstår att det låter kaxigt att säga. Men vi har ändå pratat om det här ganska mycket. Jag tänker att jag har ändå varit konsekvent med att driva linjen att USA kan inte hålla på med det här längre. Och det är ganska tydligt att de inte kan det.
Absolut.
Vi har haft alltså situationer där. Alltså för det första så är det ju så att mer och mer konstigheter börjar liksom dyka upp. Mm. Så här, som är nog bara helt uppenbara lögner. Vi kan prata ett helt avsnitt om det här. Men den här piloten som sköts ner, som skulle vara den överste. Varför en överste flyger? Så. Vi har ett hangarfartyg som fick en torktumlare som började brinna och därför behövde lämna närmare. Alltså, ja. Så. USA gick själva ut och sa att de hade blivit attackerade. Fartyg har blivit attackerade av sjömålsrobotar. Sen förnekar de att det hade skett. Trump går ut och säger att vi har en deal när som helst. Och sen så säger han typ Irans krav är helt orimliga. Vi kan liksom inte gå med på de här. Han är inte nöjd. Men kriget återstartas inte.
Nej.
För, alltså,
nej.
Och han säger, ja, men ni har 48 timmar på er, ni har 10 dagar på er, det händer liksom ingenting. Och det kan ju finnas 1000 olika förklaringar till det. Inte kanske 1000, men det kan finnas ett 10-tal olika förklaringar för det. Men det som jag tycker är uppenbart är, han måste ta sig ur det här. Och han måste få någonting från Iran, så att han också kan gå därifrån och säga att han vann. Och det får han inte.
Nej.
Och jag såg ett uttalande där Trump var så här: jag överlägger med Netanyahu om allting som händer, men det här är vårt beslut. Det är liksom ett Israels beslut hur vi gör med detta. Alltså,
ja. Nej, absolut. Och liksom, lite kan jag också tänka mig att man ser de här attackerna då som Iran verkar ha gjort på USA, att det skulle också kunna vara en förberedande sak för att faktiskt ta en deal, för att då ska man kunna säga så här, ja, och sen så svingar vi dem på knä genom att skjuta de här raketerna på de här båtarna och då gav de sig. Alltså att det blir lite så, de ska också ha gjort någonting på slutet liksom som...
Ja, det var inte... Alltså den här, jag minns inte ens vad den hette, Operation Freedom.
Ja, just det.
När de skulle bryta blockaden, som ju var ett sånt tillfälle där det liksom Iran uppenbart började attackera mål igen. Mm. Liksom, och de besköt Förenade Arabemiraten där det sker ju liksom en militär uppbyggnad.
Och Kuwait har de också kört in lite drönare.
Ja, precis. Så har de det här oljefältet i så här, det bara så här, nu gör ju Iran så här. Och så var Trump så här, jag har avbrutit operation. Man bara, men...
Fast förhandlingarna går så bra och det är ett tecken på god vilja eller någonting. Var det inte...
Jo, du hör ju. Ja. Alltså det är ju där så att nej, det har ju inte blivit ett avtal än.
Men
det har heller inte återgått till den situationen som det var innan vapenvilan. Eftersom att jag tror
det behöver bli ett avtal för
USA. USA behöver verkligen ha ett avtal och de sitter i skiten. För att Iran har betydligt högre resiliens på grund av konfliktens dynamik av att stå ut i den här utnötningen som pågår just nu. För att de har världsekonomin i sin hand.
Pungrepp.
Ja, de pungrepp på världsekonomin. Och det finns liksom inte ett skit USA kan göra åt detta som inte skulle vara att inför midterms dra igång ett krig som skulle få Irak-invasionen att framstå som ett skämt. Liksom. Mm. Så vad fan ska Trump göra? Jag kan verkligen se hur de är så, men Iran, bara ge oss något.
Ja, precis. Okay.
Bara ge oss någonting. Nej, ni kan inte få ha Hormuzsundet helt själv och diktera. Nej, vi kommer inte häva alla sanktioner. Bara ge oss en jävla låda uran.
Mm.
Nej. Ni får inte ett skit. Vi kan prata om Iran när ni har lyft sanktionerna och häftat blockaden och så. De gör ju Trump till åtlöje liksom. Ja. Så...
Men jag menar, alltså, sen så för Irans del kan det ju, man ju också verkligen förstå att de vill ha så den här stegvisa dealen där man slutar med kriget först och så, med tanke på hur det startade.
Mm.
Att så...
Nej, vi kommer inte förhandla ett skit mer.
För att förra gången vi förhandlade så bara bombade ni oss i alla fall.
Ja,
så var...
ni dödade ju den ni förhandlade med. Ja, precis. Liksom. Så att förhandlingsdeals.
Och sen så att ni förhandlarna efter det. Eller liksom så här, typ, så bara...
Nej, vi gör inga mer sådana deals. Liksom. Och för Irans regims överlevnad är det väl extremt viktigt att verkligen kunna gå ur detta med en väldigt stark vi vann det här.
Ja, ja, det har väl också varit lite i media om liksom maktkampen inom
Iran. Pratade väl om liksom, det för avsnitt också.
Ja. Men ändå mer om liksom, vilka de här hardliner-grupperna är som verkligen inte vill sluta överhuvudtaget liksom, eller så.
Nej, men så vi får väl se vad som har hänt till nästa avsnitt om vi har anledning att liksom återvända. Men jag har liksom svårt att se att det drar igång igen på riktigt. Och jag tror att, och det är verkligen ett annat spår för vi får göra ett eget avsnitt om, men jag tror att det här försvårar Israels framtida konflikt med Turkiet djupt liksom.
För att man bara har mindre amerikansk backning framöver efter att ha liksom lurat till sig det här på något sätt.
Ja, och framförallt om det inte blir bra. Alltså, om det inte blir vad de hade tänkt sig. Och kombinationen med att det anti-israeliska alltså, åsikterna i USA ökar ju.
Mm.
Jag tror att det var någon mätning nu för första gången. Så är man en majoritet kritiska till Israel i USA eller något liknande. Och sen ska de ha val liksom.
Ja. Mm. Nej, men ja, precis. Och det har väl väldigt mycket med Gaza att göra.
Självklart,
också, ja. Liksom, ja.
Jo, men det här hjälper ju inte.
Det ligger
liksom
bara på till det att så här, nu blir våra bensinpriser mycket dyrare för att det startades något obegripligt krig som vi förlorar. Liksom,
ja. Och som man då kommer måla upp som att det handlar om liksom, att man gör det här kriget för Israel. Liksom.
Mm. Mm.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följas på sociala medier.
På vår Instagram så kommer vi publicera ett litet roligt inlägg om det här avsnittet. Men då har ni redan hört det antagligen. Men vi kan dela det till alla andra.
Som det här har varit snabbt. Bli patroner, följ oss på Facebook, följ oss på Blue Sky. Glad Kristi Flygare på er.
Glad Kristi Flygare på er.
Hej då!
Hej då!